Karin, vet du vad jag är mest glad över just i detta nu?
Det har jag ingen aning om.
Om du fick gissa, det är någonting som har med det här rummet att göra. Jag är väldigt glad att vara tillbaka i det här rummet. Jag stod utanför byggnaden och hoppades att vi skulle vara i det här rummet. Och så tog jag ett kort, och det kortet är omslagsbilden till den här poddavsnittet, om du undrar. Nej, så här. Tysklandskartan. Vi sitter bredvid en politisk karta över Tysklands delstatsrepubliker.
Ja.
Jäklar vad jag har saknat den faktiskt.
Har du saknat den? Har du jag har inte ens, jag har bara tänkt att den hänger där.
Nej, men jag skulle säga av 144 avsnitt som vi har spelat in, inklusive detta, så har vi spelat in gissningsvis minst 30. Nej, kanske till och med 50 skulle jag säga, i det här rummet framför den här kartan.
Ja, absolut. Men liksom, vad är det du har saknat med
den? Nej, det är bara dess naturliga aura någonstans.
Annars så tycker jag ju det här klassrummet är ju så slitet så att det står och väntar på målning. Det är nästa klassrum som ska målas i det här huset.
Jag hoppas, ta mig fan inte att ni tar ner bort den här grejen. Jag lägger upp en bild på den här kartan på våran Facebook och Instagrams. Så kan ni gå in och kolla på det. Vi heter Skolsverige båda två.
Mm.
Så kan ni få lite bakom kulisserna material till när den här podden spelades in.
Ja.
För den som känner att det inte räcker med att lyssna på oss en halvtimme i veckan. Vi är väldigt glada att ni gör det. Tack för att ni gör det.
Ja, det är fantastiskt att vi gör det. Hur är veckan för dig denna veckan? Eller hur har din vecka varit, ska man väl säga kanske?
Karin, den här senaste veckan har varit en övning i zen för min del. Alltså det blir så här, andas djupt och så här, in genom ena näsborren, ut genom andra. Det var en meditationsteknik som Hillary Clinton skrev om i sin senaste memoar. Men skitsamma. Alternativ andning tror jag kallas. Min poäng är så här. Jag har levt en vecka nu utan fungerande jobbdator. Jag felanmälde den för en vecka sedan. Och de har fortfarande inte gjort någonting åt det.
Nej,
och jag förstår inte. Jag har fortfarande fått en annan. Jag vet att jag har nya kollegor som är så här, du vet, elevassistenter och så. Som jag har beställt nya jobbdatorer för. Och som inte har kommit. För de har slut på datorer på IT-avdelningen. Så jag är livrädd för att lämna in min dator och inte få ny. Och samtidigt, den är ju stendöd. Alltså i förra måndagen satt jag, kom jag till jobbet supertidigt. För jag hade jättemycket att göra. Jag var på jobbet innan klockan 6. Så tidigt var jag där. La 45 minuter på att trilska igång den här jävla datorn. Så den skulle funka för att kunna skriva ut det jag behövde.
Mm.
Och sen har det gått nerför med den här datorns kvalitet. Nu är den effektivt stendöd. Jag vet inte om den ligger i mitt klassrum eller på personalrummet. Det spelar ingen roll. Jag är ganska säker på att den inte är inlåst så som man ska. Nej, det spelar ingen roll. För den är en pappersvikt i bästa fall. Och det är jätteintressant att jobba med undervisning på en NTN-skola när man inte själv har en dator. Jag tar ju med min privata dator ibland, men den kan ju inte göra allting. Så man är fortfarande begränsad. Jag har inte skrivit ut ett papper på en vecka.
Nej, men gud, så konstigt.
Det är jag intressant. Tror inte,
jag som har allt mitt undervisningsmaterial i min dator. Är det enda jag tar med mig till klassrummet förutom kanske läromedlet då?
Mm.
Men alltså, jag vet inte hur det skulle ju inte gå.
Nej, alltså jag använder min egen dator för att visa saker på skärmen. Och så det är klart att jag fortfarande är så. Men jag är begränsad till en hel del saker. I vissa tjänster kan jag inte använda. Jag hade skrivit en tillbudsanmälan på en vecka, vilket jag inte klagar över. Så nu kommer min chef börja klaga i en annan diskussion, men jag är ganska nöjd.
Ja.
Men jag vill säga, jag kan inte skriva ut, det är vissa saker som är inbyggda. Och det fick mig börja tänka mycket på det med liksom trösklar för folk som kommer in.
Mm.
Vi bygger upp massa murar som vi inte tänker på. Men du kan inte komma in här om du inte har det här, du kan inte göra det där. Mm. Alltså nu har vi liksom lite kort om datorer, och det är väl en sak. Men för ett år sedan eller två, då hade vi kort om larmbrickor. Så då kunde vi inte lämna ett larmbrickor till nya ställen. Och det var spännande på riktigt.
Nej, det förstår jag.
Man kommer inte in, man kommer inte ut, man kommer inte till skrivan. Man kommer inte till, vet, det är massa grejer som är kopplade till liksom, digitala taggar och lösningar och accesser och allt vad det är.
Mm.
Och har man inte rätt på det sättet, då är det...
Då är det kört, då får man inte vara med.
Frågan är om man får löneavdrag då?
Nej, men
eller man får lönepåslag.
Ja, jag skulle säga att man borde ju få påslag för att man inte riktigt får vara med som någon slags kompensation.
Ja, fast samtidigt är man ju, alltså så här, om du inte har fått en jobbdator, om du tänker så här, en ny lärare på en ny skola som inte har fått sin dator en månad in, den personen är ju 30% mindre värdefull som medarbetare än övriga personal.
Jo, men å andra sidan är det ju inte denna medarbetarens fel att den inte har de datorn.
Nej. Men det är fortfarande så att om du gör skäl för din lön, nej, inte riktigt. Nej, alltså det är väl inte den personens fel, den kan jag gå och dricka ett kaffe. Låt andra hålla på. Vi ska inte fastna vid det. Karin, hur har din vecka varit?
Ja, men alltså, jag tänker ju mest på hur min dag har varit idag. För jag kom till jobbet lite sådär, jag vet inte, jag var inte riktigt med i matchen, så kan man väl säga. Det kan ju bli så ibland vissa dagar. Och så fick jag ett sms på morgonen om en kollega från en annan skola som ville träffas och prata. Och jag bara, men det är inga problem, jag har hela eftermiddagen fri, så jag bokade in det. Och så och sen så gick jag in på min första lektion och då funkade inte den. Alltså du vet, ibland när man har designat någonting och så är det en ny etta för mig och så blev den sådär. Den blev lökig om du
jag vet den känslan så väl.
Och så bara aha, och så gick det inte att rädda, för att problemet var ju att det var ju, jag hade ju liksom, jag delade in dem i grupper och så gjorde jag, tog jag ett elevförslag, du vet. För att men kan du inte göra så här, Karin, istället? Ja, det blir ju bra. Och så blev det ju inte bra för att jag hann inte med i tanken. Och så du vet, och så hamnade de här superskarpa. Alltså det hamnade liksom, det blev fel. Det blev det blev liksom inte bra. Och så bara ballade ur och så blev det så här att det blev ett gäng som inte var så nöjda med mig där i mitten. Så kände jag, åh nej, vad tråkigt när vi har så träffas så bra. Så det var min dagen. Det var så det började, och sen visade det ju sig att jag hade ju inte bara ett möte på min lediga tid här på eftermiddagen. Eller på efter den lektionen. Utan jag hade ju liksom 2 miljoner möten. Men jag tyckte att jag hade en sån fin och fri eftermiddag. Eller liksom.
Du är som jag, att du inte riktigt bryr dig om att skriva in allting i kalendern. Så man tänker att jag kommer komma ihåg det.
Jakob, jag hade inte skrivit in något i kalendern.
Nej.
Det var blank. Och jag trodde att det var blank. Fast allting
dök upp. Jo, men för det kommer små saker. Så, nej, men det är ingen fara.
Den löser jag ju. Och den löser jag ju.
Jag kommer ihåg det. Vi tar det sen. Jag skriver in det sen.
Och sen så bara... Ja, men Karin, du hade så jag har liksom fejkat att vara professionell hela eftermiddagen. Vet du, och så har jag gett massa så här, bara jag bara spelat teater hela eftermiddagen, så jag är lite mosig i huvudet. Så och sen fick jag något så här meddelande från dig idag, bara ska vi podda, bara fast lägg av.
Nej, just. Nej, men det var, ja, precis.
Ja, så har min eftermiddag, eller min dag varit. Hela dagen har varit så. Så att, jodå.
Men det är ju så i det här yrket någonstans. Ja. Att man får liksom hämta hem det. Jag tänkte på det där dåliga lektioner som blir lite lökiga. Det finns en sak, tror jag, som är värre än det. Har du någon gång varit så här externt och hållit en föreläsning som har blivit sån?
Ja, jag ska väl erkänna att det har jag.
Precis, jag har haft honom också. Det har vi haft allihopa. Det är tommy fan det värsta som finns. Ja. Jag har så mycket mer ångest över det. Och jag, för det är egentligen mot mina principer, för att jag bryr mig mer om mina elever och att de ska få bra saker än om jag åker till Stockholm eller till någon konferens någonstans och ska prata med några lärare. Det är, även om det är så här high pressure moment, det kan vara så 400 personer i en sal, eller du vet, någon har betalat en pengar kanske, eller någon har betalat en resa i alla fall, eller liksom så, de har haft med en ur något program någonstans, det är liksom, man tänker ju att det skulle kunna vara en jobbig situation, nej, alltså jag bryr mig mer om mina elever egentligen i idealet, så. Om jag får välja vad ska jag planera, om jag planerar en lektion. Men när man är där och man känner så här,
det här går inte hem.
Jag var i en situation för ett tag sedan när jag gav typ 45% var samma, så var 55% var annorlunda. Föreläsning 2 dagar i rad. Och så var, nej, det är inte liksom, men en del var liksom samma grund. Så jag körde en dag med en publik, det var supernice. Hur bra som helst, det bara, det var liksom perfekt. Åkte vidare i nästa publik, typ lite samma grund ändå. Ingenting funkade. Det var liksom, det var så dåligt på så många olika sätt. Det var liksom, det var musik i salen bredvid som överröstade när jag pratade. Man blev så här, vad är det som händer? Det var genomgående. Den känslan fick jag tillbaka nu när du beskrev den här lökkornen som inte funkade. Jag vet precis hur du menar. Jag tror alla våra lyssnare känner igen precis den här grejen. När man går in och ska ha en lektion och så bara grus. Liksom.
Men den var så bra egentligen, tycker jag.
Ja.
Men den blev jättedålig.
Men vet du vad som egentligen är grejen? Att vara professionell och kunna hålla huvudet kallt och hämta hem det. Där har man ju ett mål. Och kunna vara i den situationen och bara säga, ändå bara kunna slänga upp, kunna vända runt och kunna ta hem det. Det hade man ju velat vara, men det kräver övermänskliga förmågor för att göra det.
Ja, men ibland så kan man ju det. Idag kunde jag inte det. Jag hämtade inte hem det, utan jag avrundade dessutom 10 minuter tidigare och upptäcker det. Och bara, nej, vi skiter i den idag.
Det låtsas att ingen har märkt det.
Ja, nej, jag sa det till och med.
Gjorde
det? Ja, ah, jajamän, det är ju ingen idé.
Jag såg ett sånt ögonblick, det här är också långt off topic, men vi kör ändå. Det dök upp i mitt flöde häromdagen. Det var någon så här US Open i tennis. Och så var det finalen på damsidan. Och så var det Serena Williams, en av de amerikanska.
Ja, ja, visst,
och så var det kanske, jag vet inte var de var ifrån. Hennes motståndare, någon ny tjej som ingen någonsin har talat om. Och så blir domaren sur på att Serena Williams tränare håller på att skicka tecken och liksom så här, coachar henne från läktaren. Mm. Vilket man inte får, men vilket typ alla gör. Och när domaren blir skitsur och börjar liksom så här, de börjar liksom ha en konflikt. Mm. Och börjar ta en poäng ifrån henne. Tilldömer liksom poäng till den andra. Och hon blir superirriterad och kallar den här domaren för tjuv. Mm. Och då förlorar hon ännu mer poäng på grund av ovårdat språk. Vilket är så här, jämför med hur många manliga tennisspelare som bara ballar ur och som hotar domarens morsa med liksom allting. Och så är det så här, här kommer en kvinna och kallar mig för tjuv. Nej, det kan jag inte tåla. Och så det slutar med att hon skäller ut honom efter noter för precis den här grejen. Och där och då tar diskussionen om sexism och liksom framtiden för tennis och se vad som händer. Inför publik, inför alltihopa. Så såg jag, det var det jag läste om den här nyhetsartikeln. Så jag sa, jag måste se det. Så jag gick på YouTube och kollade prisutdelningsceremonin. Som ändå är den här unga, typ kanske 19-18-åriga tjejens första liksom Grand Slam-seger. Publiken bara tokbuar för de är så jävla sura på arrangören. Serena Williams var så här, jag hör er, det här suger, men det är nog hennes första seger. Så kan vi inte sluta buandet nu, så kan vi ta det här med de här nötterna sen. liksom. Det har varit katastrof. Men att se henne i den matchen och se de här utdragen. Och hur hon bara mentalt blir rubbad så hårt. De här två första, liksom, jag vet inte, omgångarna, gamen kanske heter. Och sen bara falla platt. Inte har chans att komma igen. Det är precis den här grejen som vi pratar om. Det är precis den här grejen för att komma tillbaka till det.
Ja,
man kan inte hämta hem det ens som en världsstjärna.
Precis.
Det måste vi komma ihåg någonstans. Man får ha dagar när man bara hjälp, jag gick in i en vägg här. Det finns inget sätt jag kan hämta hem där på något sätt. Hade jag inte haft tillsynsansvar hade jag kunnat släppa dem en halvtimme tidigare och gå för att det finns ingenting att göra här.
Ja, men då kan man ju faktiskt tänka, jag är inte ens Serena Williams hade klarat att reda ut den här situationen.
Det är det vi tar med oss av det här, det och att tennis är en jävligt manschauvinistisk sport.
Ja! Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Annars, Jakob, den här veckan så har vi ju haft ett val.
Vi har haft ett val, men det märks inte.
Nej, det är verkligen så att jag funderar lite så här, för att när jag väckte min 9-åring då, vi hade ju, alla tre barnen satt ju i soffan som om det vore värsta spänningsfilmen. Hur går det? Och innan så har de liksom tagit reda på, de har hållit på i skolan och de har bildat partier på lågstadiet och de har liksom haft skolval på högstadiet och bla bla. Och det har varit en otroligt engagemang från, och jag känner mig oerhört oskyldig ändå, alltså partipolitiskt. Vi pratar ju mycket liksom ideologi hemma, men vi pratar ju väldigt lite partipolitik, om du förstår vad jag menar. Så, men och även här på skolan, alltså, det har varit ett jätteengagemang, men hemma då, så först när min 9-åring vaknar efter det här, när de fick gå och lägga sig, när de inte blev någon som vann det här valet. Och först hans, vem vann valet nu, mamma?
Och, men jag var med där med.
Det var det?
Jag har ju inga egna barn på det sättet, men jag åt lunch med mina elever i dagen efter. Och så sätter jag mig några stycken som så. Och de var så här, men du Jakob, det här valet, vem vann egentligen? Och jag vill säga, börjar ju försöka förklara med block och jag vi har ändå haft en sammanvisning också, men du vet, du vet det här blocket med partierna, de fick det här och det här, de fick 40,3, lyssna på det här, de här fick 40,6. Och så det är väldigt nära, man vet inte riktigt för det är massa röster kvar och så. Men okej, men jag fattar det, men vem var det som vann då? Man bara, nej, men alltså, de är det som jag fick mest, var inte de som vann då? Nej, de har inte riktigt vunnit heller, eller så här, alla vann men ingen vann, och det är så här, det finns liksom inget professionellt sätt att hämta hem det där. Det är lite som, ja, men det är så här, när jag har NO-lektioner och mina elever ställer extremt svåra frågor, för de bara har misstag och ställa en fråga som är så här, det där kan jag inte förklara för 30 personer utan att ge 25 personer fel idéer. Så att jag bara säger, jag lovar att vi tar det här sen, men vi kan inte prata om det nu. Den grejen, det är precis det jag fattar.
Yeah.
Det var så här, men vem var det som vann då? Man bara, men du ska de mötas och de har 2 veckor och de ska göra det här och det här. Så får vi se vem som kan, olika konstellationer. Ja, men vem vann då?
Ja, och jag menar, Arvid är i alla fall 13 och han har ju ändå fattat, så han sitter ju med miniräknare hemma.
Mm.
Och nu har han hittat en app där man kan sitta och plocka in de olika partierna och se hur många mandat det blir. Så han bildar olika regeringar.
Jag tror det är SVT som har gjort den appen.
Ja, så han sitter och bildar olika regeringar.
Det är ju så himla fint.
Ja, och
jag älskar när han har spelifierat den processen. Parlamentarisk kaos eller nytt mobilspel, det är asroligt.
Ja, så han sitter där och har liksom, så han har ju full koll på mandat, apropå lärprocesser. Och det här nu att, och nu hade de ju räknat fel, då ringde han mig på jobbet bara.
Mm.
Mamma, de räknar fel, det har kommit inte till mandat.
Det har kommit inte till mandat.
Ja, det hade fattat
inte. Så, wow. Ja, men
det blev ändå liksom, det blir 2. Det liksom,
och hör du hur mycket det diffade? Det är 7 rösters marginal.
Gud.
Så kommer in 7 röster till åt det här eller det där hållet liksom i, det var Västra Götaland någonstans, så är det tillräckligt för att diffa tillbaka.
Helt absurt är det. Och vi skrattar åt det, men det är ju en väldigt allvarlig situation egentligen. Men jag tänker ju att det här någonstans skapar ett enormt politiskt engagemang bland våra unga människor.
Det gör det, men frågan är, vad är det för engagemang? För det blir ju väldigt den här på ytan, liksom, person mot person, vinnare, förlorare. Mm. Det här är som att liksom, det är en idolfinal, fast det är liksom
politik
på riktigt. Ja, men det är så här, för om vi bara säger, det här är den svenska versionen av vem vinner det här och det här. Jag lovar att liksom, mer tv-program som är så.
Mm.
Den här mot den här stora finalen, ringa och rösta, bla bla bla.
Mm.
Det är liksom det som gör att barn och unga förstår den dimensionen av politiken. Mer än kanske så här processen som händer efteråt, för det är komplicerat. Eller liksom hur man önskar att politiker kanske var. Att det var lite mer så här, vi ska göra det som är bäst för landet. Vi ska komma överens om de här grejerna. Man kan ha en ärlig diskussion. Det är ingen som ställer krav på det. Om man växer upp och tänker att politik är liksom den här sandlådenivån som är reality-tv, men som också uppenbarligen är, jag tyckte det var fantastiskt att se valnattstalen och liksom hur de agerar i olika valvakor, för att alla, det är väldigt få personer som fortfarande, som inser att kampanjen är över.
Ja.
De har inte fattat det.
Nej.
Det var till och med någon som sa det, jag tror det var Bodström som sa det någonstans. Alltså, de här personerna tror fortfarande att liksom det, de raggar röster någonstans.
Ja.
Och alla är så himla snabba med, vi ska göra det här, den här måste avgå, det blir bla bla. Det, ja.
Ja, det är min lektion som jag ska paja imorgon. Vi ska faktiskt imorgon titta på de här utifrån medier, samhälle och kommunikation, så ska vi titta på valnattstalen.
Och det har varit jätteintressant att bara säga, vad har de för budskap?
Ja, men precis. Ja. Det är precis det. Vad är det för budskap? Och just det här, alltså det jag hoppas att de ska komma fram till då är ju att det här att alla tyckte att de vann.
Lena Melin har en jätteintressant artikel i Aftonbladet som du skulle kunna hämta hem och kolla som extra grej.
Mm.
För hon har så här 9 lögner om valet som du inte får gå på. Och så är det bara så här, politiska myter, så här, spins som de försöker lägga på det här.
Mm.
Hämtad vänster, höger, alla håll. Allt från att så här, liksom, okej, regeringen har mindre röster, de heter 50%, då måste han enligt grundlagen avgå. Bara, nej, det var något grundlagsförslag som aldrig blev lag, men det passar bra att säga nu. Och du vet liksom åt alla möjliga olika håll. Det är retoriken att säga, åh, kolla, alliansen är större än Socialdemokraterna. Man bara, jo, no shit Sherlock, men det är inte det som vi pratar liksom. Men det passar olika spinn, och det finns lika många vänster och höger alltså, i den här artikeln.
Ja.
Jätteintressant, väldigt tydlig lista med så här, kolla vad de säger, det här säger de därför. Men det är inte riktigt sant.
Nej, men ja, precis. Ja, men den kanske jag ska inleda med.
Eller ja,
ja, ja, för att de ska få analysera de där talen, tänker jag. Och så ska de få jobba med dem imorgon. Men jag tycker mest att det... För att jag minns ju inte... Det är en ny tid nu i alla fall. Det kan man ju lugnt sagt säga. Men jag minns ju bara, vet, mina val när jag var i den här åldern på innan. Då vann ju bara Socialdemokraterna, så var det lugnt liksom.
Det var inte så mycket drama på det sättet. Men det var också för att det var inte paketerat på det sättet. Nej. Det var liksom inte slutdueller. Det var liksom inte så här. Visst, de hade väl val på den tiden också, kan jag tänka mig. Men absolut, det var ingen som satt i realtid och bara bam, nu ska vi göra det här. Och statistik och liksom grafik och kolla hur det växer fram. Och kolla vad som är och så. Han fanns ju då också.
Ja, men inte,
nej, inte live TV på det sättet. Nej, jag,
nej, fast han var med väldigt lite denna valvakan. Det tyckte jag var synd.
Jag tror han är för gammal för det. Men ja, du, jag har en fundering. Jag blev både där med så. Jag hörde en fantastiskt intressant konspirationsteori som förklarar behovet av att lära folk samhällskunskap, matematik och hur programmering fungerar. Valmyndighetens hemsida gick ju ner.
Ja.
Så. Det fanns ju ett preliminärt resultat innan. Mm. Så här långt vi går med nu, så fortsätter folk att räkna och databaser uppdateras och liksom folk rapporterar in, ringer in. Och sen kommer valmyndighetens hemsida tillbaka efter en stund. Det är ju inte samma resultat då.
Nej.
Så om du föreställer dig att ett parti går från 19-17% medan ett annat parti går från 2-4% under samma period, då är det öppet mål och bara så här, ha! Någon jävel la ner den här sidan för att gå in och redigera statistiken. Det var det som hände. Det finns gott om diskussionstrådar och på internet, skärmdumpar och så vidare. Med folk som är precis så jäkla övertygade över att liksom staten har tagit över det här valet.
Men jag orkar inte. Människor är faktiskt obehagliga i sin enfaldighet. Förlåt, nu sa jag så. Men...
Ja.
men ibland undrar jag faktiskt hur det är ställt.
Men du, om vi ska släppa det och gå tillbaka till skolfrågor och ändå så tänker jag att det är den tiden på året och behålla grundfrågan, jag undrar hur det är ställt. Så skulle man kunna göra en snabb övergång från val till föräldramöten. För det är lite samma sak, det är den tiden på året. Man kan ibland få känslan, hur är det ställt?
Ja, men jag är på föräldramöten.
Jag är så glad att jag inte behöver gå på fler föräldramöten än mina egna. Nej. Det har varit spännande att göra studiebesök hos andra lärare på deras föräldramöten.
Det hade varit mycket mer spännande att vara studiebesök på andra föräldramöten där man inte är liksom engagerad som förälder.
Men hur funkar det? Är det närvarokoll på det eller kan man bara glida in på ett föräldramöte?
Ja, men man måste ju alltid i alla föräldramöten som jag har varit på säga, jag är Holgers mamma.
Ja, man måste presentera sig.
Ja.
Helvete.
Och då skiter det sig i den. Men jag tänker ju sådär, när man sitter på de där föräldramötena så är jag ju väldigt ofta på lärarens sida, nästan alltid. 99%. Nej, men jag är på lärarnas sida. Alltså man vill ju liksom underlätta för dem. Och man sitter liksom och man ser verkligen den här. Man känner igen den där våndan, ställ nu inte de där frågorna som man inte vill, eller de här, jag vill, det här vill vi prata om och försöka styra det där. Nu har jag barn på skolor där föräldrarna är väldigt starka i samhället, de har samhällsresurser och de kan verkligen ställa liksom, varför gör ni inte så här? Eller, och det kan jag tycka är... Jag tänker ju att de har ju ingen aning om förutsättningarna för ett föräldramöte. Alltså, och det här inflytandet. Jag skulle så gärna vilja ha ett föräldramöte om hur man ska vara på ett föräldramöte. Och hur man respekterar. Alltså, min erfarenhet är ju att de allra flesta lärare, 99,9% av alla lärare har ju tänkt igenom sin undervisning och sin idé med vad de ska göra och sådär. Och det gör ju att det finns... Men det finns...
Du ser att jag drar lite.
Ja,
99,9% har ändå någon sorts svar.
Ja, men det blir väldigt, väldigt svårt när det kommer de här ställa mot väggen-frågorna. Och mitt barn, hur tänker du tillgodose mitt barn i den här frågan? Det blir väldigt, väldigt...
Nej, men jag hör dig. Och det där finns många olika exempel på hur det där går till. Jag tror det blir vanligare och vanligare. Dels att föräldrar ställer lärare mot väggen. Att du bara känner att man är oftast på lärarens sida. Att man måste välja sidor. Det är helt rubbat. Och det är också att jag tror det finns en en otydlig rollfördelning. Vem som gör vad i relationen till skolan och barns lärande och det här. Och det kommer allt från marknadssystem och liksom hur vi har skolval och även att inte välja är att välja. Även att låta dina barn gå kvar på en skola och göra ett aktivt val eller passivt val. Mm. Att du tror att det här är den bästa skolan och Gud nåde dig om du har låtit dina barn gå kvar på en dålig skola för länge. Då är du misslyckad som förälder. Så att det, jag tror det är den bilden som finns kvar som gör att man hela tiden lockas att ta en kritisk roll. Mm. Är den här bra nog? Gör de det här bra nog? Jag måste sätta mig in i det här. Mm. Och det där kan liksom landa på helt fel nivåer. Det kan vara så här, ja, men, servera dem tillräckligt bra mat, har de ett schema som är vettigt på det här och det här sättet, får de all tid. Man blir någon sorts extra skolinspektion till att man liksom, jag vet inte, det kan bli så fel på så många olika nivåer istället för att liksom låta föräldramöten och föräldrars relation till skola och lärare handla om liksom, hur kan jag hjälpa till på bästa sätt för att mitt barn ska utvecklas. Hade man kommit till möten med de frågorna, okej, men berätta för mig, vad ska jag göra? Vad kan jag hjälpa till med? Berätta, vad kan jag hjälpa till med för att det går bättre? Det är ju miljoner gånger bättre inställning och någonstans tror jag att den finns där under. Men det är inte den som kommer fram. Och jag tror det har med dålig design att göra. För även om lärare kan tänka igenom undervisning och liksom man kan planera terminsplaneringar och man kan läsa lärarhandledningar och så. Det gör 99,9% svinbra. Men det är inte samma sak som att du vet hur man designar ett forum för föräldrar eller för vuxna.
Nej.
Och det där är en helt annan grej. Och jag är inte säker på att lärare egentligen ska behöva vara superdesignproffs på sådana grejer. Men vi har hamnat i den här situationen. För det här med föräldramöten blir, min erfarenhet efter att ha jobbat som lärare i typ 10 år, det blir svårare och svårare att hålla bra föräldramöten.
Mm. Ja, men jag håller med dig om det. Och jag har faktiskt inte tänkt på det, men vi införde faktiskt för några år sedan att vi har såna här otroligt klassiska föräldramöten, ska jag säga. Och jag är på en gymnasieskola där det är något annat. Alltså jag är ju inte alltid med eleverna och det är liksom, jag är bara mentor. Och vi har ju ganska taskiga förutsättningar egentligen för det här mentorskapet som det heter, eller studiehandledarskapet. Alltså vi träffas inte naturligt. Vi har ett möte 45 minuter i veckan och sådär. Så det är liksom ingen alltså som studiehandledare för en grupp, så är det är ganska svårt att få det att bli. Det kräver att eleverna är ganska självgående, skulle jag säga. Men när vi har de här föräldramötena så har vi faktiskt börjat med att i aulan tala om det. Vi vill ha eran hjälp med det här och det här och det här och det här, säger vi till föräldrarna. Mm. Det här kan ni stötta era barn med.
Mm.
Och det har faktiskt hjälpt lite grann i alla fall. Vi förekommer det. Det här kan ni ställa frågor om. Mm. Det här kan ni hjälpa till med. Men sen när vi väl kommer in i klassrummen då, för att vi börjar aulan och så går man in i klassrummet, så superklassiskt. Då har vi ju fått en PowerPoint av någon som har gjort den. Mm. Jag vet fortfarande inte riktigt vem. Och den är alltid sådär, så man är glad om man har hunnit titta på den.
Mm.
Och så känner man att, ja, fast, ja, blir det här så bra nu? Apropå hämta hem saker, det är det här avsnittet handlar om. Mm. Men då får man istället bara spela teater.
Ja, visst,
Och gud vad jag har blivit bra på det.
Jo, visst, och det är väl fint. Och det kan man göra. Och det är inte liksom, så är man någorlunda karismatisk kan man lösa det. Det är inte alla som gör det, men man kan ändå göra det. Men jag tror hela formatet, hela designen, vad är det man vill få ut av det? Om vi ska bli lite konkreta och tänka så här, för det sitter ju ändå många lärare som designar sina egna föräldramöten. Vad är liksom dina bästa tips? Ska vi gå lite tennismatch fram och tillbaka? Mitt första tips tänker jag handlar om, som jag alltid försöker tänka själv när jag och mina kollegor designar våra möten. Det handlar om innehåll. Det ska finnas ett intressant och värdefullt innehåll. Är det bara informationspunkter? Vi berättar om det här, vi berättar om det här, vi berättar om en dag, vi berättar om bla 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 bla. Det är saker man kan skriva ner. Generellt sett, håll inte möten som handlar om saker du kan skriva ner. Ha ett innehåll. Vi berättar och förklarar hur vi gör, jobbar med de här sakerna. Vi vill liksom förklara för er hur man, vi undervisar matematik så ni kan jobba till med det här. Vi vill förklara hur vi jobbar med läsförståelse, liksom sådana grejer. Håll innehållsmässiga möten. Det behöver inte bara vara ett tema, det kan vara flera olika teman, men liksom låt det vara kärnan, för det sätter också dagagendan, dagagendan eller dagordningen, att liksom det här är det vi pratar om.
Ja.
Kommer man till mötet med någon läsförståelse, det är det vi ska prata om, varsågod, och så då kommer ingen ställa sig på och säga, vad gör ni med för, ja, det kanske det gör ändå, men det är mycket mindre troligt att det händer. Nummer ett.
Ja, men jag måste bara få kommentera det. Det är ju en väldigt, väldigt, jag tror att det är väldigt viktigt att definiera lärarens eller förälderns roll i skolan. Mm. Vad vill du ha hjälp med? Mm. Vad vill du att föräldrarna ska hjälpa till med? För att föräldrar vill, jag tror inte egentligen att föräldrar vill lägga sig i, som det ofta blir, det är ju det vi pratar om. Föräldrar är engagerade på ett helt annat sätt. Under de år jag har varit lärare så har jag varit lärare på den här skolan väldigt länge, och det har ökat ofantligt i liksom engagemang från föräldrar numera. Mm. Men då ska vi ju också säga, vad vill vi ha från föräldrarna? Mm. Hjälpa dem med det. Mm. Inte, för att gör man inte det, då får man dem in i saker som vi inte vill ha dem i. Liksom. Så var tydlig och konkret med det här. Här är ditt område. Varsågod och hjälp mig med detta.
Det tror jag är jättebra. Jag tror nästa grej tror jag handlar om tid. Man behöver vara konkret med hur mycket tid man använder och vad som ska användas till vad. Det får inte vara för flummigt, det får inte vara för rörigt. Man behöver planera i detalj, exakt allting är förberett. Man behöver veta att vi kommer lägga så här många minuter på det här, du säger det här, vi gör det här. Dels för att det ska framstå som professionellt, och dels för att man kan organisera det på ett sätt så att det inte finns något tvekan om vem som leder det här mötet. Och vi brukar göra hela vårt arbetslag, så vi är 6 eller 7 lärare som kör tillsammans. Och liksom ibland kanske vår rektor med en stund, men det är en perifer figur i det sammanhanget, det är vi som håller i det. Och då designar vi det så att det är vi som håller i det. Sen jag har inget emot att man engagerar föräldrar, man låter dem diskutera och saker. Men det kan man också göra på ett sätt som är så här, nu har jag gett er en uppgift att diskutera det här och det här. Jag hörde om ett föräldramöte som slutade med att föräldrarna fick diskutera som gick ut på att föräldrarna fick diskutera så här, mobiler, väckningssidor, läxrutiner, bla bla bla, saker som de gör hemma. Och tänker så tydligt sätt så här, det här är ni ansvariga för. Diskutera gemensamma regler och principer, hur ni förhåller till det här, bla bla bla, vad ni vill. Och sen någon återkoppling, och sen ja, okej, klassresor vill ni ha det, varsågod diskutera, stäng dörren när ni går, vi drar nu. Sayonara, och så drog lärarna. Ja, men så här, för det är bara stäng dörren så låser det sig, så är det klart. Och så är det också ett sätt att visa så här, nu är det här ert möte, ni får superinflytelserika, ni får styra det här och det här och det här. Men då är det här ni pratar om, och det finns ingen möjlighet att ställa några andra frågor om det här, för vi drar.
Ja.
Man lämnar ju öppet för att de ska behöva ha sina egna diskussioner om att de själva är där, men de finns ju ändå.
Ja,
alltså man ska föreställa sig lite grann med måtta, liksom hur föräldrar kommunicerar i trådar och chatter och Facebookgrupper och för andra småster. Det finns ju där ändå, oavsett om man vill eller inte.
Ja, men precis. Men jag tror egentligen att det sammanfattar alltihopa ganska bra, och vara tydlig och konkret. Och jag tror att man ska vara personlig men inte privat också. Alltså, de vill ju ändå veta vem som undervisar deras barn.
Ja, visst. Det är jättemycket förtroende. Det vet jag från när jag började jobba som lärare, så jobbade jag fortfarande med de åldrarna där man träffas i hallen varje morgon och eftermiddag.
Ja, just det.
Och den relationen är helt supervärdefull.
Absolut.
2 minuter här och var. Alltså, att man inte har det i resten av skolan, det är en skam. Jag förstår att barn som är 10 eller 12 eller 15 eller 18 kan gå till skolan själv. Men det är så mycket smidigare om de blir följda av sina föräldrar.
Jag vet inte om jag vill ha hit dem då varje morgon.
Ja, det hade du vunnit på. Ja, det är värt det.
Men jag tänker man ska inte göra så här. Jag ska faktiskt så här, jag hade ju då en son. Jag har en son som har då börjat en ny klass. Och när jag såg den klasslistan så insåg jag, vilket var omöjligt för skolan att veta. Men som man kände bara, oj då. För då hamnar ju han ihop med, du vet, ett gäng, alltså hela sitt gäng. Han umgås ju inte bara med grabbar från sin skola, utan det var ju från hela liksom området där vi bor. Och alla hamnar i samma klass i årskurs 7. Hela hans gäng. Han var själalycklig. Och jag bara kände, okej, det där blev inte så lyckat kanske. Så, för att det kommer ju bli, jag förstod ju vart det barkade, om man säger. Men om man då på första föräldramötet talar om att ja, det verkar som den här klassen kommer att bli den stökigaste årskurs 7:an.
Sa de det?
Det sa de inte. Men det blev ju den signalen sammantaget. Om du vet att börja prata om. Nej, men för jag ska verkligen säga att de försökte ju bara sända ut en signal att vi har tagit tag i det här problemet. Det här, vi har hört att det är. Men det i kombination med att det kom någon annan som sa någonting annat om den här stökiga klassen. Och någon tredje som sa något annat om den stökiga klassen. 4 föräldrar som hade hört rykten om den stökiga klassen. Så helt plötsligt på liksom 2 veckor så hade liksom ryktet spridit sig att den här klassen, den vill ingen gå i. Och nu som ett brev på posten, inte för att, alltså ingen har ju egentligen, alltså för att ryktet går. Och för att man har pratat så om den så definierar de sig som den. Stökiga klassen.
Ja, men det där är ju så öppet mål. Alltså vad tråkigt att det ska bli så. Det är det som besviker, för det tar så lång tid att jobba bort sådana stämplar. Mm. Det är jätteintressant hur grupper utvecklas och liksom dynamik och självbild och så. Mm. Men det kan vara en positiv sak, det kan vara en negativ sak. Jag tror att det är vanligare till en negativ sak, för man ser lättare problem än man vill se styrkor när man är i det själv.
Mm.
Det är min idé. Men absolut, den idén om att vi är så här, de är så där, den där klassen är så där. Det är så farligt när man hamnar i det. Och det är så lätt att man blir sådana, för man jobbar pedagoger emellan, man jobbar så nära varandra och man liksom ganska snabba ramar för överlämningar, nu kör vi det här. Man liksom hinner inte prata om alla elever, man pratar om de 7 eller 8 som behöver mest uppmärksamhet, och det är liksom fokus på det här, det är fokus på det där. Det är så mycket relationer mellan den läraren och de här eleverna som präglar överlämningen, som sen präglar verklighetsbilden för alla andra som är där.
Mm.
Det där är supersvårt att jobba med.
Ja, men det är det, framförallt när det börjar liksom, när bilden sprids liksom till utanför lärarnas kontroll. För jag tyckte, jag upplevde verkligen att lärarna här försökte liksom inte måla den här bilden av.
Men jag lovar att föräldrarna har haft ändå. För de har hört det, de har liksom
hört talas om förut,
de rykten och så.
Ja,
och det där är grejen med föräldrar igen. Alltså det här avsnittet låter som att jag är väldigt kritisk mot föräldrar. Och det, jag är inte riktigt så kritisk. Men liksom, du vet, det kan ju vara så att i en årskurs så är det problem. Och så kommer man till nästa årskurs och så är det lärare som tar tag i det, som löser det, som är en process som man kommer jättelångt.
Mm.
Så är det fortfarande föräldrar som är supernervösa, för det var jättemycket bråkigt förut.
Ja.
Och de hänger inte med på det.
Nej.
För det är inte som att de ser varje förändring, inte det är som att de ser en utveckling. Det kan dröja ett halvår, ett år innan föräldrar är med på tåget.
Ja.
Och då är de fortfarande supernervösa.
Ja. Och så cementeras den där bilden.
Nej, det där är jättedåligt.
Och det där är ju någonting som vi verkligen, verkligen skulle behöva komma åt. För jag tror ju liksom, det är likadant som du vet, jaha, du kommer från det området, du går på den där skolan. Det, liksom, det cementerar ju också. Och klass, den här, jag gick ju när jag gick, alltså jag gick ju 6A när jag gick i skolan. Mm. Och vi var ju den där vidriga klassen, men då gjorde de faktiskt något smart när vi skulle börja 7A. För då bytte de beteckning, så vi fick heta 7B.
Mm.
Och 6B fick heta 7A, vilket gjorde att 7A fick all skit och all negativ förväntan. Det funkade så. Och det roliga var ju att det hade ju väldigt positiv effekt på 6A som blev 7B, men inte en ganska förödande effekt på den andra klassen.
Ja, ja, visst är det. Nej, men det där, så får man inte hålla på. Man får inte heller hålla på alltså, och skicka sådana signaler.
Nej.
Och jag tror som lärare vad man kan göra för att inte hamna i det. Det här är igen min inställning, är att liksom, man ska passa sig för att gå runt och småklaga på elever.
Oh ja.
Det är det farligaste situationen man kan hamna i. Och man hamnar så lätt på slentrian. Och det är så lätt att man hamnar i att skylla på elever.
Mm.
Ja, men han håller alltid på att kravla runt. Eller hon håller alltid på med det här. Hon håller på att bla bla bla. Bla vet så. Och då måste jag bara säga till varje gång. Ja, jag måste säga till 10 gånger per lektion.
Ja, och
varför måste jag alltid göra det här? Det är samma som när du gick i bla bla bla. Istället för att liksom, i så fall, säga ifrån ordentligt en gång. Det behöver inte vara man liksom ballar ur och flippar. Men liksom så. Men jag tror jättemycket mer på att liksom markera en gång super, super tydligt. Och sen var så här vill jag aldrig mer ha det.
Mm.
Jag vägrar ha det sen. Mm. Då går jag och jobbar någon annanstans, så får ni klara er själv.
Mm.
Alltså så.
Ja, och det tror jag ju på, det här med att ha pondus utan att höja rösten och bara tala om hur man vill ha det. Bara vara tydlig med, så här har vi det i mina klassrum. Och det låter enkelt, men jag tror faktiskt att det är det om man inte låter sig bli arg utan säger, men hörni, hur har vi det nu?
Mm.
Nu, men ni säger, jag, nu har jag ju vuxit, alltså jag har ju så gamla elever. Men
nej, men jag förstår det. Det handlar om det. Det handlar om att hålla fast i vad den som bestämmer hur det är.
Mm.
Och att inte liksom ge vika, det låter det ta tid. Det tar tid att sätta sig med nya grupper på det sättet. Särskilt om vi jobbar med helt nya grupper när man inte liksom så. För det här är ju åldersblandat. Jag älskar det hur mycket som helst. För jag bytte en tredjedel av mina elever per år.
Mm.
Vilket gjorde att det satt jättemycket i väggarna som de nya bara gled in i.
Mm.
Nu jobbar jag med liksom åldershomogent. Med liksom att ha hela nya grupper hela tiden. Och jag har supersköna elever. De är de bästa som finns. Så. Men man får jobba mycket mer när man inte har det draghjälpen. Så är det.
Mm.
Och den grejen tror jag funkar bra. Men man behöver dels liksom så här förklara och säga okej. Okay, på sätt som liksom förvånar dem. Så här, stopp, hallå, den här grejen funkar inte.
Nej.
Och man behöver liksom hitta andra lösningar. Och man behöver också, oavsett vilken ålder, med stora, små, unga, gamla, behöver man nog förklara med ord att så här, det här är ett problem.
Precis, och vad
precis
konkret.
Den här, de här två beteendena ser jag hela tiden hos flera olika personer, så kan vi inte ha det. Men vi ska träna bort det. Vi ska göra den här saken varje dag fram till höstlov. Vi ska göra det här varje dag. Vi ska göra det på det här sättet. Varje gång det här händer kommer jag göra så här. För ni ska förstå att det här är så här och så här. För jag ska hjälpa er att träna bort de här grejerna. Det som man måste vara. Man måste ha fokus på att liksom säga, det här är ingenting permanent. Det här är ingenting hur vi funkar. För då blir man immun. Då fastnar man det där liksom att men så här, vi är så här. Alla vuxna skäller alltid på oss. Du vet så.
Mm.
Det funkar inte.
Bra!
En sista grej. Jag hörde en fantastiskt bra sak som jag tror kan hänga upp med det. På vägen hit lyssnade jag på ett TED-talk som var kanske det sämsta TED-praten jag någonsin hört.
Okay.
Men det var en grymt intressant grundfråga. Det var en lärare som hade gett sina elever en skrivuppgift. Vad önskar du att din lärare visste om dig? Eller tänkte om dig?
Mm.
Egentligen, vad önskar du att din lärare visste om dig? Men det är intressant att fråga. Vad vill du att din lärare ska tänka om dig?
Mm.
Som skrivuppgift till alla elever. Anonymt, skriv under vad som helst. Vad vill du att jag ska tänka om dig? Vad vill du att jag ska veta om dig? Som ett sätt att de får forma sin egen bild. Så jag tror man kan jobba som i grupper också. Jag tror att det är ett sätt att närma sig en mer aktivt ledarskap. Att styra elevgrupper så att de blir så som man vill ha dem.
Mm.
Tror jag.
Intressant.
Ja.
Jag grunnar på den och tar med mig den till nästa vecka. Men du, nu ska vi avrunda.
Det ska vi göra. Har ni något att säga om något om det vi har pratat om får ni gärna söka upp oss i sociala medier. Skolsverige finns lite här och var. Och kommentera och tycka till. Och så kanske vi kan följa upp det tillsammans i ett kommande avsnitt. Vem vet? Annars är det så här att vi ska prata på en konferens i Malmö. Så är du i Malmö i närheten i 22 september. Hör av er så smugglar vi in er som kaffepojkar eller kärpas eller någonting. Vi får bära poddutrustningen. Vi hittar någon lösning på det. Tack för att ni har varit med och lyssnat. Och så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det bra. Hej då!
Gissar att jag inte hittar fram i det här avsnittet. Yes. Det här är Skolsverige.